Jag ska börja med att läsa den gammaltestamentliga texten för idag, som är hämtad ifrån Amos, det 9:e kapitlet, verserna 11-15. Den dagen ska jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rämnorna och resa upp det som rasat, bygga upp den som i forna dagar, så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt namn har utropats, säger Herren, som utför detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar, och vintramparen tätt efter den som sår. Då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då ska jag vända ödet för mitt folk Israel. De ska bygga upp förstörda städer och bo i dem, plantera vingårdar och själva dricka vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras egen mark, och de ska aldrig mer ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren, din Gud. Det här är Amos sista kapitel och verser. Ett löfte ifrån Gud. Om någonting annat, om en tid som ska komma. Det vackra ord om att det som har varit förstört ska få byggas upp igen. Att folket ska både plantera och få leva av frukten. Men vad betyder det här, den här upprättelsen, det här löftet? Vad är det som har hänt innan? Och vem var Amos? I en andaktsbok som jag har liggandes inne på min toalett så skriver Anders Petter Sjödin så här. Amos var en enkel herde på 700-talet före Kristus. Han åt mullbärsfikon och vaktade sin jord. Så en dag bröt Gud in i hans liv. Han blev kallad till profet. En person som förnimmer vad som finns på Guds hjärta och som säger ut det. Från den enkle herden kom ett avgrundsvrål, som från ett rasande lejon. Gud hatade de sociala orättvisorna och det ekonomiska förtryck som fanns i Israel. Han hatade de rikas ytlighet, sexuella promiskuitet och deras vältrande i lyx. De hade sommarhus, vinterhus och elfenbenshus där de låg och jäste på soffor av elfenben. Våldet var exempellöst. Man körde över människor med tröskvagnar. Ve er, ropade Gud. Orättfärdigheten har nått en gräns. Och när jag läser igenom Amos bok så möts jag av 8 kapitel som nästan uteslutande är Amos som förmedlar vad Herren säger. Och Herren radar upp brott på brott bland Israels folk och hur han inte vill dröja med domen. Det folk som Herren har tagit sig an, fört ut ur Egypten, har valt andra vägar. Och Herren berättar hur han har kämpat för att få dem att vända tillbaka. Det är inte rolig läsning. Det är fruktansvärda saker som människorna anklagas för att göra. Och den Gud som beskrivs är skoningslös, även om man också vid tillfällen ångrar sig. Amos bok kan sammanfattas med orden att Guds tålamod är slut. Herren är trött på orättvisorna i samhället, den ekonomiska utsugningen och att en gudstjänst som firas är ytlig. Folket och dess ledare litar på sin egen makt, sina egna rikedomar, sina egna regler istället för på Herren och på förbundets lagar. Folket vet, men lyder inte. Efter att ha läst Amos och speglat den mot den tid vi lever i, så tänker jag att det skulle kunna vara oss han beskriver. Vår värld är också våldsam och har både sociala orättvisor och ett ekonomiskt förtryck. Människan idag brister ofta i sin omsorg om de svaga. Ser bara till sig själv och till sitt eget bästa. Folket vet, men lyder inte. Det räcker ju bara att gå ut här på Brommaplan i pandemins rusningstid för att se att det händer även idag. Och om jag rannsakar mig själv så har min gudstjänst det senaste halvåret varit ytlig. Ett ständigt klickande och scrollande med halvhjärtat deltagande. Likt många profetböcker så består Amos bok av dom och upprättelse. Domen har sin tid, den är nu. Upprättelsen har sin tid, den ligger i framtiden. Då ska jag vända ödet för mitt folk Israel. De ska bygga upp förstörda städer och bo i dem. Plantera vingårdar och själva dricka vinet. Anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras egen mark och de ska aldrig mer ryckas upp ur en mark som jag har gett dem, säger Herren din Gud. Så stor är hans kärlek att han aldrig ger upp. Städer rivs, men Gud har hopp om mänskligheten. Att det ska bygga upp det förstörda, resa upp det som har rasat. Jag tänker att det Gud talar till sitt folk om genom alla tider har sin grund i vår relation till honom. Guds tålamod tar slut när vårt behov och vår längtan efter honom falnar. När vi glömmer bort att en stor Gud är Herren, en stor konung över alla andra gudar. Utan vi agerar som att han inte längre finns. När vi inte tar emot hans kärlek utan fokuserar på andra saker, sätter annat högre. När han bara blir en snuttefilt eller en värktablett som vi tar till när det krisar rejält. Fast han i själva verket vill vara i varje hjärtslag hos var och en av oss. Gud söker relation med oss. Och även när hans tålamod är slut så är han full av barmhärtighet och kärlek. Och det är därför han lovar Israels folk upprättelse. De sista verserna där han ger dem en framtid och ett hopp. Och det är därför han gav oss Jesus som kommer ner på jorden och tar mänskligheten i handen. I Gamla testamentet och hos Amos är förbundet centralt. Guds löfte till sitt folk. I Nya testamentet är det Jesus. Att stå fasta rotade i honom som vi lever, är och rör oss. Det centrala. Men det som är gemensamt är uppmaningen att leva värdiga kallelsen. Att söka Gud, förstå vem han är och hans vilja i våra liv. Jag ska läsa från Klagovisorna 3, 22-24. Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Vi får vila i de orden. Det finns ett brev till Diognetos som man tror är skrivet någon gång 100 eller 200-talet efter Kristus, där den kristna tron beskrivs. Jag ska läsa ett stycke. Kristna skiljer sig nämligen inte till land eller språk eller seder från andra människor. De bor inte i egna städer. De talar inte något särskilt språk och lever inte på något besynnerligt liv. Deras lära har inte upptäckts genom beskäftiga människors tankar och funderingar. inte heller företräder de någon mänsklig åsikt så som vissa gör. De bor i både grekiska och utländska städer där var och en fått sin lott och följer landets seder vad gäller kläder och mat och övrigt i livet. Men samtidigt visar de en förunderlig och erkänt ovanlig hållning i sitt levnadssätt. De bor i sina egna hemländer, men som gäster. De deltar i allt som medborgare, men uthärdar allt som främlingar. Varje främmande land är ett hemland för dem, och varje hemland ett främmande land. De gifter sig likt alla andra och föder barn, men de sätter inte ut sin avkomma. De delar allt vid bordet, men inte i sängen. De bor i köttet, men lever inte efter köttet. De vistas på jorden, men är medborgare i himlen. De lyder de lagar som stiftats och överträffar lagarna i sina liv. De älskar alla och blir förföljda av alla. De är oförstådda och blir fördömda. De blir dödade men får nytt liv. De är fattiga men gör många rika. De saknar allt men har allt i överflöd. De blir vanärade men förhärligas mitt i vanäran. De blir förtalade men får upprättelse. De blir smädade och välsignar. De blir skymfade och visar respekt. När de gör det goda blir de straffade som onda. När de blir straffade så gläds de som om de fick nytt liv. När jag läser den här beskrivningen av kristna, som kan vara skriven 1900 år sedan, så fascineras jag av deras vanlighet som människor, men vars handlingar och beteende är annorlunda. Och samma sak är ju hos oss. Vi skiljer oss inte till land eller språk eller seder från andra människor. Så sett så är vi inte annorlunda. Men det som skiljer oss åt är mötet med Jesus Kristus som förvandlar. Vi lever ett liv i Kristus. Och precis som Ekumeniakyrkans vision, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen, så börjar det med mig. Att jag förstår vem Jesus är. Att han är Guds kärleksbrev till mig. Det måste börja med att jag söker och möter Jesus, han som är sänd för att kalla och älska. Det är först när jag förstår det, när jag har mött honom, som jag kan bli förvandlad. Och det gör hela skillnaden för att jag ska kunna berätta för dig så att du förstår och får möta Jesus. Och så småningom kan vi gå ut i världen och då ska världen förstå. Att vara en kristen, att leva värdigt kallelsen, tänker jag djupast sett handlar om en längtan efter det mötet med Jesus. Både för mig och för dig personligen, men också för församlingen. Vi är olika, vi lever olika liv, men vi vill söka, följa och älska Jesus. Och jag tror att det är först när vi låter mötet med Jesus förvandla och påverka våra liv gång på gång som vi, trots att vi inte är annorlunda, får ett annat liv i Kristus. Och kanske är det först då det går att skapa enhet med andra kristna. Amos talar till folket om hur våld föder våld. Att de istället ska söka det goda. Hur Guds målsättning med världen, med skapelsen, är någonting gott. Jag tänker att det Amos talar också är ord som vi behöver höra. Det finns så mycket trasighet i världen. Sånt som skiljer oss åt från Kristus. Men också mycket som för oss närmare honom om vi väljer att söka honom. Det finns hopp. Och ett löfte om att det förstörda ska byggas upp igen. Om att få plantera och leva av frukten. att själva bli planterade i en mark som vi aldrig mer ska ryckas upp ur. Människan är i grunden skapad till kärlek och glädje. Den som gör gott handlar som Gud vill. Kärlek och glädje ger liv. Och liksom folket på Amos tid, 700 år före Kristus, och på Diognetos tid, 100 eller 200 år efter Kristus, är vi hösten 2020 kallade att välsigna, visa respekt, göra gott, att älska så som han älskar, att berätta om hans kärlek som aldrig någonsin tar slut. Vi kallade att med våra liv berätta och visa på Guds kärlek och storhet, vem Gud är, att i hans hand är jordens djup och i bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort och fasta landet som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Knäböja inför Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud och vi är hans folk, fåren i hans jord. Om ni ändå ville lyssna till honom idag. Amen.